Är det någon som kommer ihåg vad jag har haft för tema under de här kvällarna? Ni har inte varit med här kanske? Rejer. Ja, det är ju samma innehåll. En förändring är möjlig. Utifrån det bibelordet, Markus 10:27. Där Jesus säger, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Vilket fantastiskt uppmuntrande löftesord, eller? Om man får det djupt, om vi får det djupt in i våra hjärtan, då faller många problem liksom. De förlorar i alla fall sitt tärande, destruktiva grepp om oss. Om vi får det som en övertygelse i vårt hjärta, även om det är omöjligt för människor, så är det möjligt för Gud. Förändringar är möjliga. Det här känns angeläget att proklamera över vårt land. Och det har jag nämnt något kort om, jag ska inte gå in så djupt i det, men jag ändå beröra det något. Precis som någon nämnde förut så är vi ju inne i valsituation, det är valdags snart. Och jag lägger inte politiska aspekter på något sätt när jag uttrycker det här. Det behövs förändringar i Sverige. För det är mycket som har gått åt fel håll alldeles för länge. Det behövs förändringar. Om vi just här ikväll kan hålla isär det här politiska tänkandet och bara fokusera på Sverige och sätta tro till det här löftet att det som ser omöjligt ut för människor, det är möjligt för Gud. Gud är möjligheternas Gud till att förändra förhållanden och omständigheter i det här landet. Amen. Djupgående förändringar är möjliga i Sverige, har jag skrivit på mitt utkast idag. Om vi som Jesus lärjungar följer den himmelska manualen, skulle man kunna säga. Och vad är det då? Det är den gamla boken. Om den kommer riktigt till heders igen, bland Guds folk först och främst, då påstår jag att djupgående förändringar är möjliga i det här landet. Alltså i den meningen, om vi följer den himmelska manualen Bibeln och gör vad Gud i sitt ord utmanar oss att göra som hans folk. Då är en förändring möjlig i det här landet som kan resa upp det som är nedböjt, som är krossat. Halleluja. Det finns ju utmaningar av diverse slag i den här boken, det känner ni till. En utmaning som är glasklar och som är högaktuell med tanke på vårt land, det är att be för Sverige. Att be för vårt folk. Och det finns ju väldigt tydligt uttryckt, och jag ska läsa det för dig. Jag bara gör det snabbt här. Det är hämtat ifrån första Timoteusbrevets andra kapitel. Och då står det så här. Först av allt uppmanar jag till bön, till åkallan, till förbön och till tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Lyssna. Detta är gott och välbehagligt för Gud. Hörde du? Att be för, att tacka Gud för, att åkalla Gud för alla människor. Det är gott och välbehagligt för Gud. Vill du göra något som du vet är gott och välbehagligt för Gud, så ska du be. Då ska du be för Sveriges folk. För Gud vill, står det sen, Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen. Gud är en och en är medlare mellan Gud och människor. Människan Kristus Jesus som gav sig själv till lösen för alla. Hallå? Förbön är en oerhört viktig faktor för att förändringar ska kunna ske i det här landet. Och jag uttrycker det så här. kärleksmättad förbön har större betydelse än vad vi vanligtvis förstår. Därför att våra förböner, det är mycket mer än en kommunikation från oss till Gud. Utan alltså därutöver så sätter våra förböner himlen i rörelse, i aktivitet. Våra förböner, lyssna, aktiverar Guds kärlek in emot dem som vi ber för. Och då kan du vara säker på att möjligheterna till förändringar ökar ganska markant. Det är nästan värt ett halleluja, tycker jag. Det är tillåtet att säga det i den där logen. Det har jag kollat förut. Amen. Kärleksmättade förböner sätter himlen i rörelse. Är inte det ganska underbart att tänka på det? Tänk att dina enkla förböner kan aktivera himlen i samma ögonblick som du har bett. Halleluja. Motståndet visar oss den här boken. I den osynliga världen kan vara kompakt. Men när bönerna är i harmoni med Guds vilja, så sätter de himlen i rörelse och genombrottet kommer förr eller senare. Ni är med på det här. Genombrottet kommer förr eller senare. Hur kan jag påstå en sån sak? Jag går till boken. I Daniels bokens 9:e kapitel läser jag något väldigt intressant just om det här. Och flera av er känner igen det här som jag nu ska nämna. Där står, Daniel säger så här, jag satt och läste i profeten Jeremia. Och så såg han en massa löften som Gud hade uttalat angående Israels folk och deras framtid. Och Daniel blev så berörd av det här. Och vet du vad det ledde till? Han började be. Han började be för sitt folk. För han förstod, Gud har en dröm. Gud har en plan. Och jag lever nu i den tid då Gud tänker göra det här. Halleluja. Men då aktiverade honom till förbön för sitt folk. Och det här var ju väldigt, väldigt märkligt det som sen hände. När han har bett och ödmjukat sig inför Gud och ropar till Gud för sitt folk, så får han besök av en ängel ifrån himlen. Tror ni på änglar? Det gör jag också. Jag har aldrig sett någon, men jag har hört talas om andra som har sett. Och det räcker med att läsa boken, för jag vet att de har visat sig både för Jesus och för många andra i Bibeln. Då kommer en ängel. Lyssna nu. Och så säger ängeln så här. Daniel, redan när du började din bön utgick en befallning. Var då ifrån, tror du? Från honom som sitter på tronen. Gud den evige, kan du tänka dig. En liten människa ligger och ropar till Gud för sitt folk. Och det sätter igång en aktivitet i himlen. Och det utgår en befallning ifrån Gud själv. Besvara den här bönen. Amen. Bara kapitlet efteråt, 10:e kapitlets 12:e versen, får han ett nytt sånt här besök av en ängel under en böneperiod. Och då kommer ängeln och säger till Daniel, frukta inte Daniel, ty redan från första dagen har dina ord, dina böner varit hörda. Och jag har nu kommit hit för dina ords, för dina böners skull. Hallå? Han hade varit i bön och fasta i 3 veckor vid det där tillfället. Minns ni det? Ni som har läst det här. Och så förklarar den här ängeln varför det hade dröjt. Redan när du från första dagen har dina ord varit hörda. Men så säger han så här. Försten över Persiens rike stod mig emot. Alltså la hinder i vägen för att svaret ifrån himlen skulle nå ner till jorden. Det där kan inte jag förklara hur det funkar. Men jag har förstått att det är så. Paulus var inne på det också. I den osynliga världens skikt kan det vara så mycket mörker och ondska så det bromsar upp svaret ifrån himlen. Men hör, det behöver inte kunna stoppa det om bedjarna fortsätter i förtröstan på Gud. Försten över Persiens rike stod mig emot under 21 dagar. Men nu är jag här, sa ängeln. Varför? Daniel fortsatte att be. Han fick inte svar första veckan, men han fortsatte att be. Han fick inte svar på efter 2 veckor, men han fortsatte att be. Han bad tills det, vadå, bröt igenom. Jag hörde sådana där uttryck när jag gick på bibelskola för många år sedan. Då sa ledarna ofta någonting om det där som vi tyckte kanske var lite märkligt. Ja, ni ska be och ni ska arbeta för att det ska bli genombrott på platserna ni kommer till. Vi behöver be om det igen. Om himmelska genombrott, där himlen får bryta igenom, där Guds kärlek får skingra alla mörka moln. Amen. När vi som förebedjare ärligt och ödmjukt söker Gud och söker oss nära Gud, då överför han vad som finns i hans hjärta. Tror du att det är väsentligt? Ja, för bedjare är det väldigt väsentligt. För vi har inte löfte om att få bönesvar på annat än det som ligger i samklang med Guds vilja. Men där har vi ett glasklart löfte. Om vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Och om vi vet att han hör oss, då vet vi att vi redan har det vi har bett om i vår bön. Alltså, Gud vill överföra till våra hjärtan. När vi ber för vårt folk, vårt land, vill han överföra vad som finns på hans eget hjärta. Då börjar vi se vad Gud ser, eller som Gud ser. Då börjar vi känna något av den nöd som Gud känner i sitt hjärta när det gäller Sverige. För Gud har nöd för det här landet. Men han har inte bara nöd, han har nåd också. Och han har en enorm villkorslös kärlek. Och den kraften kan förvandla det här landet. Och när vi ser och när vi börjar känna någonting av vad Gud känner vad det gäller vårt land, då blir vi dessutom lyhörda och känsliga för Guds kärleksimpulser. Och det är mycket väsentligt. Hör vad jag säger. Det är mycket väsentligt att Guds folk kommer i sånt samspel med himmelen. Så att vi både blir lyhörda och känsliga och lydiga till de impulser som Gud ger oss. När vi då börjar be utifrån att Gud har överfört från sitt hjärta och ber utifrån det, de impulser som vi får, och gör exakt det vi blir manade till, även om vi inte riktigt förstår. Lyssna, då finns det ingen gräns på vad Gud kan göra. Då finns det ingen gräns på vad Gud kan göra. Det gäller på det personliga planet. Det gäller också när det, vi talar om vårt älskade fosterland. Då blir förändringar möjliga. Då blir det omöjliga plötsligt möjligt. Personligen är jag övertygad om att förböner som är impregnerade av Guds glödhet och kärlek till människorna är och kommer att vara en helt avgörande faktor. Nöd för människor, kärlek till människor, det formar våra böner. Det blir kärleksmättade böner. Det är när vi liksom sugs in i himlens kärleksatmosfär. Du vet väl vad det står? Ty så högt älskade Gud världen, inte hatade. Så högt älskade och så högt fortsätter Gud att älska mänskligheten. Hans kärlek har inte slocknat. Hallå? Hans kärlek till Sverige har inte slocknat. Den kommer att vara ända tills Jesus kommer tillbaka. Så kommer kallelseropet att gå ut och det är fyllt av barmhärtighet och kärlek. Amen. Då länkas vi ihop med Guds obegränsade möjligheter. Halleluja. Ni har väl läst det där ordet och hört det där ordet. Gud kan göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber eller tänker. Visst är det uppmuntrande. Men man ska läsa hela versen. Det är alltid bättre att läsa allt vad som står. Annars tappar man ibland det väsentliga. Det står nämligen så här: Gud kan göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber eller tänker. Genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Så står det. Och då borde man ju ställa sig frågan, vad syftar det på? Vad är det för kraft? Ja, då ska man läsa sammanhanget, det har jag lärt mig på bibelskolan. Man ska läsa hela sammanhanget. Och läser du sammanhanget precis före, det är när Paulus ber för de troende. Han ber för dem. Och han ber om vad då? Att de ska bli berörda av Guds kärlek. Att de ska förstå djupet och längden och bredden och höjden av Kristi kärlek. Och så säger han, ty så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Känner ni igen orden? Det är citat direkt från Bibeln. Direkt efter det kommer det här. Gud som kan göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Vad är det då för kraft? Jag är övertygad om, Roger, du får tillrättavisa mig efteråt om du har en annan övertygelse. Men jag har hittills den övertygelsen eftersom jag läser sammanhanget. Det är Guds glöd, det heter kärlek i våra hjärtan som är kraften. Det är inte vår kraft, det är Guds kraft. Det är Guds kärleks glöd, heter kraft. Och när den verkar i oss och vi ber utifrån den. Och med det som impulsgivare. Då kan Gud göra vad som helst. Och han kan göra mer än vad vi ber eller tänker. Då sprängs alla gränser. Halleluja. Jag ska ge dig ett ganska härligt, för mig alldeles underbart härligt exempel. På hur detta med kärleksmättade förböner kan verka på ett sätt som man aldrig själv har kunnat föreställa sig. Jag kanske har berättat det så att en del har hört det tidigare. Men det känns så speciellt och jag kände mig manad att berätta det ikväll. Därför att det inträffade strax efter att jag hade varit här förra gången. Och att Gunnela finns här och kan bekräfta det jag kommer att berätta. För hon har varit i närheten av det här i efterhand. Det var ju så att Gunnela och jag och en som heter Håkan i vår församling, kassören. Vi skulle åka till Colombia. För 5 år sedan när jag var här, jag hade frågat Gunnela, kan du tänka dig att följa med? Hon svarade ja. Och vi planerade in allt och beställde biljetter och allting var klart. Observera. Biljettkostnaderna tar vi inte från de insamlade medel som är här. Utan vi betalar det själva. Ja. Församlingen betalade för Gunnela den gången. Men när jag åker ner så betalar min fru vanligtvis. Hon jobbar extra på sjukhuset. Och så drar hon ihop lite och så säger jag, nu kan du åka igen. Ja. Hon har varit med en gång. Så nu var allting klart. Allt var fixat och fixerat med datum och ankomsttider. Och vi hade kommunicerat med Colombia. Och 2 veckor innan ungefär fick jag ett mejl från föreståndarinnan Enid Diaz. Som det står en del om i den där broschyren som ni ska ta med sen. Då hade hon bara bekräftat att allt är klart. Vi kommer att hämta er på flygplatsen och ni är välkomna. Och så skrev hon bara så här. Som i förbegående, ja, jag kommer att vara bortrest den och den veckan innan. Och så skrev hon sig att jag ska predika och undervisa 10 timmar ifrån Medellin eller någonting sånt där. Jag ska åka buss. Och så skrev hon till och med mötestiderna, både dag och kvällstid, skrev hon där när hon skulle undervisa. Och så var det inget mer med det. Nu var det alltså 2 veckor kvar innan avresetid. Det var i slutet av augusti. Mitten av augusti. Och det var en härlig sommardag. Jag var på möte, ett viktigt ledningsmöte, styrelsemöte i Norrköping först på förmiddagen. Sen skulle jag åka och ta mina sista vaccinationer i Nyköping. Och nu är jag i Norrköping på det här mötet. Det avslutas och jag sätter mig i bilen och ska åka till Nyköping och ta mina vaccinationer. Och när jag sätter mig i bilen så tittar jag på klockan och så inser jag, nej, nu har jag helt blandat ihop tiderna. Om jag åker till Nyköping nu får jag sitta där och vänta i kanske 3 timmar innan jag får mina vaccinationer. Vad gör jag nu? Ett alternativ var att åka till Näverkvarn, men det skulle vara en extra krok och bara ta tid. Det andra var att göra något annat. Vad gör jag? Jag sitter där och kör. Och så tittar jag till på klockan igen då i det där vevan och så slår det mig plötsligt. Ja just det, jag gjorde en omräkning på klockan med Colombia då. Det är 7 timmars skillnad. Och då såg jag direkt, Just nu så är Enit någonstans, föreståndarinnan som jag hade träffat en timme i Colombia ett år innan. Just nu står hon någonstans eller är hon någonstans i Colombia och predikar eller undervisar. Och jag hade just tänkt, vad ska jag göra nu? 3 timmars ledigt. Jättefin sommardag. Jag skulle ju kunna stanna och be för henne ett tag då kanske. Bara så enkelt tänkte jag. Jag kör E4an, kommer upp till Stavsjö värdshus. Där har du sett Roger många gånger. Jag svängde upp där, en bensinmack och en restaurang och ett lite härligt skogsparti. Jag hade en stol i bilen, jag tog ut stolen, satte mig där och så började jag be. Det är ju jätteenkelt va? Det kan vem som helst göra. Sitta där ensam, ingen ser. Ja, det kanske de ser, men vad bryr de sig om vad jag gör? Så jag sätter mig där i stolen och börjar be för Enit. Och välsignar henne, att Gud ska använda henne. Hon hade inte berättat vad hon skulle predika om. Ingenting. Jag visste bara att hon skulle vara någonstans och predika. Så jag sitter där, ber och ber och ber. Jag ber på mitt svenska språk. Och så ber jag på det där himmelska kodspråket, du vet. Det är förundligt. Jag fick den tanken idag på vägen hit. Ja, man skulle kunna säga att det här som ibland kallas för tungotal, eller det finns andra ord för det också. Det är nog kanske, tänkte jag, något av ett himmelskt kodspråk. Det skulle kunna vara det. Alltså det är nämligen vår invärtes människa, vår ande som kommunicerar med Gud. Jag begriper inte vad jag säger när jag använder mitt bönespråk, kodspråk. Men Gud och mina invärtes människa begriper det där. Det är lite märkligt va? Och vi ska be mycket med det här språket. Det uppmanar oss Paulus till. Använd det ofta. Och vet du varför jag anar, jag får kolla det här med Roger också sen efteråt. Om det skulle kunna förhålla sig så att det är så finurligt att mörkets första inte begriper det språket. Det låter nästan rimligt att det kan vara så va? Att det går liksom rakt igenom allt annat och blir överrumplande liksom inslag. Ja, jag sitter där, ber på svenska, ber på bönespråk med bönespråket. Sitter där och kanske ber en halvtimme eller någonting sånt där. Kändes jättehärligt. Så plötsligt händer något som jag aldrig hade varit med om för. Så sitter jag och ber, så kommer ett ord bara 3 gånger till mig. Victoria, Victoria, Victoria. 3 gånger kommer det bara helt osäkert. Ingen, det var inte någon som ropade till mig, men det kom bara, ni vet, när man, om det nu är som vi tror att Bibeln undervisar, när vi kommunicerar med Gud, då är det ju kommunikation. Inte envägs, utan från båda håll. Alltså tror jag då att när vi pratar med Gud, så pratar Gud tillbaka med oss. Och det var det som måste ha hänt, har jag förstått efteråt. Men det fattade jag inte då först, utan det kom bara Victoria, Victoria, Victoria. Och då sitter jag och tänker, jaha, vad var då? Vad var det där? Jaha, det kanske är så att Enit har träffat någon. Jag sitter ju och ber för henne va? Kanske Enit har träffat någon som heter Victoria som jag ska be för. Så då började jag med det. Tänkte jag, jag ska be för den där Victoria om det nu är så. Men det var, kändes som, nej det stämmer inte riktigt. Jag försökte att be för Victoria, men det var något som sa, nej det stämmer inte. Ja men vad är det då då? Förstår du att man kan vara så här naturligt avspänd? Då kommer det tydliga tankar, inga hörbara röster, men tydliga tankar. Enit har mött en kvinna som har gått igenom vedervärdigheter. Fruktansvärda vedervärdigheter. Du ska, så kom det i tanken, du ska skriva till Enit nu, observera, nu, och skicka ett meddelande till henne och berätta att du sitter i en skog och ber. Och så ska du säga till Enit att hon ska uttala det här ordet Victoria 3 gånger över den där kvinnan. Har ni hört på maken? Jag vet absolut ingenting mer än att Enit är på något ställe i Colombia och predikar. Noll och ingenting mer. Hur hanterar man sådana där märkliga tankar? Ja, det första vi ofta gör. Jag tror att både du och jag har nonchalerat sådana där tankar. Och tänkt, men vadå? Det kan ju inte vara Gud, va? Och vet du vad som kom till mig direkt då? Tänk om det inte stämmer då? Och vad brukar det komma som följd på det? Då är det bättre att du inte gör något. Vet du? Ofta tror jag något himmelskt underbart har stoppat just där. Jag brottades, för jag tänkte så här, men jag vet ju inget, tänk om det inte stämmer. Det blir ju helt galet, jag ska åka ner till Colombia om bara ett par veckor. Och tänk om jag skickar ner ett meddelande här och ingenting stämmer. Vad tror en nit om mig då, tror ni? Eller tänkte jag, vad skulle hon tro om mig? Hon skulle ju inte riktigt vara 100% på att jag talar sanning, va? Att det stämmer det jag säger. Det var en inre brottningskamp. Det var ju liksom svårt att greppa. Men det var någonting här inne som inte släppte. Och vet du vad jag vet idag vad det var? Det var Guds kärlek till den där kvinnan. Gud överförde någonting av sin nöd för den här kvinnan på mitt hjärta. Så när jag sitter där och ber jag egentligen för en kvinna som jag inte har en aning om vem hon är och var hon finns och om hon finns. Men Gud visste. Men jag brottades med det, det släppte inte. Min iPad låg i bilen en bit ifrån. Det var långt till bilen, ska jag säga dig. Det kändes som det var långt till bilen. Jag gick och hämtade den där iPaden. Jag satte mig ner och så började skriva till en nit direkt på Facebook eller på Messenger. Och så berättade jag precis det jag har berättat för er. Det är bara det, vet du. Det räcker inte med att skriva. Man måste trycka på en knapp sen också. Och det var det tuffaste. Jag satt där ganska, inte länge, men jag satt där en sån. Ska jag? Vågar jag? Nej, men tänk om det är fel. Ni förstår brottningskampen. Jag tror ni kan sätta er in i det, hur det kändes. Men det var något som pulserade här inne och till slut tänkte jag, det får bära eller brista. Jag trycker iväg. Och då visste jag, i samma ögonblick flög det över halva jordklotet och ramlade ner någonstans i Colombia. Det visste jag. Så åkte jag och tog mina vaccinationer. Senare på kvällen kom jag hem, öppnade min iPad och då har jag fått ett meddelande tillbaka ifrån Enit. Lyssna nu. Då skriver hon. Detta är förunderligt. Detta är förunderligt. Hon berättar, jag har undervisat idag. Jag bjöd in till förbön. Det kom fram olika människor. Bland annat kom det fram en kvinna som har gått igenom det mest vidriga man kan få gå igenom i ett liv. Utsatt för både det ena och det andra. Lånat sig till både det ena och det andra. Mörker, destruktiva grejer. Och jag skulle be för henne. Hon ville att jag skulle be för henne. Men det gick inte. Hon bara storgrät. Jag försökte prata med henne, det gick inte. Jag försökte läsa bibelord för henne, det gick inte. Hon bara storgrät, det gick inte att stoppa någonting. Gick inte att föra en kommunikation. Jag blev förtvivlad, sa Enit. Och så var jag tvungen att avsluta den här sessionen. För vi skulle fortsätta senare. Och vi var tvungna att utrymma lokalen. Och jag hade fått låna ett rum strax i närheten. Så jag tänkte, vad ska jag göra nu? Jag kan ju inte lämna kvinnan här. Så jag sa, du får följa med mig, säger Enito. Du får följa med mig till mitt rum. Det fanns en säng och en stol och ett bord. Hon satte sig på sängen, jag satte mig på stolen och hon bara fortsatte storgråta. Då tänkte jag, sa hon, jag vet inte vad jag ska göra. Jag tog fram min laptop. Så öppnade jag den, sa hon. Och då såg jag att det hade kommit ett meddelande från dig. Och så läste jag. Hon sitter ju där. Den där kvinnan som jag hade skrivit, som jag hade uppfattat. Du har träffat en kvinna som gått igenom vedervärdigheter. Du ska uttala det här ordet över henne. Victoria, Victoria, Victoria. Hon sitter ju där. Då tar jag min laptop, säger hon. Så vrider jag den och så säger jag till kvinnan. Nu måste du sluta gråta och nu måste du lyssna. För det är en, hon sa nog inte det, men jag tror hon tänkte. Det är en tokig pastor ifrån Sverige som sitter i en skog och ber för dig. Och han har fått en hälsning ifrån himmelen. Hon stannade upp. Plötsligt. Och så säger den inte, så uttalade jag: Victoria, Victoria, Victoria. Och när jag sa det tredje gången, då var det som om allt det mörka, allt det tunga över hennes liv, det bara bröt sitt ögonblick. Hon bara strålade av glädje. Hon bara jublade av glädje. Wow! Jag visste inte, vid det tillfället hade inte jag någon aning om att det där Victoria var ett spanskt ord. Ni, flera av er har säkert listat ut att det är det. Men jag visste inte det när jag skickade iväg det. Victoria, jag tänkte ju att det var liksom ett flicknamn, ett kvinnonamn. Det var därför jag trodde det var en flicka jag skulle be för. Det betyder seger. På spanska! Om man pratar spanska i Colombia. Hallå? Jag visste inte att det var spanska. Tycker ni inte att det är ganska intressant att Gud valde spanska och inte kinesiska? Liksom bättre med spanska då, va? Men jag hade ingen aning. Jag kunde fått ett helt annat ord. Men när hon uttalar seger, 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 så förvandlas ett människoliv. Halleluja. Jag tror att du bara genom den här händelsen får en förståelse av det är något förundligt med förbön. Plötsligt kan världar öppnas som vi aldrig själva kan öppna. Länkar kan kopplas ihop som vi aldrig skulle kopplas ihop. Och nu är det ganska härligt att märka att Gud kan arbeta från en skog i Stavsjö och göra en länk över ända till Colombia, som i det ögonblicket då hälsningen från himlen kommer via Stavsjö till Colombia förvandlar en människa i nöd. Wow! Kom inte och säg till mig att det här med Facebook, det måste vi sluta med. Förstå mig rätt. Rätt använt kan det vara en enorm välsignelse, eller hur? Det kan verkligen rädda liv. Har gjort det. Ja, på nätterna precis. Och kommer att rädda liv. Halleluja. När vi kom ner sen, jag får bara säga det då. Då var ju Gunnela med som kan spanska då. Och då, det var ju alltså 2 veckor efter det här. Då kunde jag ju inte låta bli en och fråga en nitt. Du, den här Paula som hon heter då. Finns hon här, var bor hon någonstans? Ja, hon bor långt härifrån, sa. Men finns någon möjlighet att få träffa henne? Det kanske vi kan fixa. Och så kommer Paula, kan ni tänka er, med buss åkande till Medellin. När Gunnela och Håkan och jag är där. Vi får sitta ner tillsammans med denna kvinna och höra hennes livsberättelse. Det är något av det värsta jag har hört i mitt liv. Och se henne stråla av tacksamhet och glädje. Man känner sig liten då det. Men ändå tacksam. Förstår ni det där? Det där lilla, det är många moment här. Att lyssna, att låta sig fyllas av Guds kärlek. Guds hjärtas nöd för människor när man ber. Gud kan fylla på. Gud kan rikta böner som man inte själv riktigt förstår. Och så kommer små impulser ifrån himlen. Och vad viktigt och avgörande det är. Att då göra exakt det som man blir ombedd. Och bara det där ni förstår. När Gud sa så här: du ska skicka en hälsning nu. För min första tanke var: det kan jag göra sen efter de här sprutorna. Du ska göra det nu. Och det var just då som det var himlens läge. Halleluja. Djupgående förändringar kunde ske genom en himmelsk samordning. Jag tror att himlen har en unik strategi för att överrumpla Sveriges befolkning. Med en urladdning av sin kärlek. Är det någon mer än jag som tror på det? Får du gärna räcka handen. Det var 14, 15, 29, 73 eller vad det var. Halleluja. En urladdning av Guds kärlek. Det är svaret på den nödsituation som är i det här landet. En beröring från himlen över människor. Wow. Och då har jag skrivit så här på mitt utkast här. Tänk så här. Tänk om alla Jesuslärjungar i Sverige under enbart en dag skulle göra allt som vi under bön manades till. Vad tror ni skulle hända i Sverige då? Det är värt att fundera på. Vad tror du skulle hända? Då skulle vi ha en fullständig explosion ifrån himlen i det här landet. Om alla Jesus lärjungar var lyhörda emot himlen och gjorde allt vad himlen manade dem att göra åt olika håll. Det finns ingen gräns på vad som skulle hända. Då kan man ju nästan säga så här, så enkelt är det och ändå är det så svårt. Men möjligheterna finns där. En förändring är möjlig i Sverige. Amen. Vi har börjat ana något av det här. Börjat ana någonting av det här. Men Gud kanske kommer att agera efter helt andra modeller än vad vi har föreställt oss. Och då är det ganska nödvändigt att vi ställer om, eller? Jag menar, det är ju onödigt att börja dividera med Gud att han borde göra på ett annat sätt. Gud har modeller som är avpassade för den situation som är i vårt land idag. Och då får vi nollställa oss och säga, Gud, gör det som du vill. Använd dem som du vill. Halleluja.